En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Ja, det är måndag morgon, Sillypodden vevar igång maskineriet igen. Makoto är tillbaka i Sverige igen efter en utflykt till Ungern.
Så är det.
Hade du trevligt? Var det varmt?
Ja, väldigt varmt. 33 grader på dagen. Det skojar man inte bort.
Mysigt.
Jättemysigt när man väl går ut ur hotellrummet. Mm. Sen inser man efter 10-15 minuter att vänta, det var lite jobbigt att spatsera runt i stan i den här värmen. Fick man fly till skugga, men det var jättetrevligt faktiskt.
Ja.
Och en bra match också.
Ja, absolut. Det var ett märkligt resultat med tanke på i alla fall hur matchen började spelmässigt.
De senaste bortalandskamperna jag bevakat har ju annars varit Azerbaijan under Janne Andersson när de förlorade, Luxemburg när de förlorade, så att det var ju på tiden att lösa en seger på så vis.
Ja, alltså nu var det ju bara en träningsmatch, men snart kommer ju det här VM-kvalet som blir väldigt viktigt. Mm. Vill ju se Sverige i VM nästa sommar, va? Så är det ju. Vi hade också Nations League, semifinaler och final sen vi pratade senast. Semifinalerna så där kan vi skita i, men finalen spelades igår kväll och blev ju spännande. Portugal vann över Spanien på straffar. Cristiano Ronaldo i tårar. Han har ju drömt sedan han var liten om att få vinna Nations League med Portugal. Hela livet har ju liksom riktats mot den här stunden att få lyfta Nations League-bucklan.
Alltså, vi har landat i de här diskussionerna förut när det gäller Cristiano Ronaldo och hans känslor utifrån vad han gör i landslaget. Och jag tycker ändå, som 40-åring han får vinna en titel med sitt landslag. Jag har svårt att förlöjliga det, om du förstår vad jag menar.
Ja, det är egentligen inte Cristiano Ronaldo jag förlöjligar. Det är den här ligan.
Oj, vad det pudlades här.
Nej, men alltså, alltså det är egentligen, när blev Nations League någonting att fira?
Den här finalen var ju det bästa som kunde hänt konceptet. Eftersom det var
absolut
första gången som Spanien-Portugal möts i en mästerskapsfinal. Man får kalla det mästerskap eller vad man nu ska kalla det.
Ja.
Det märktes på plan att det betydde mycket för de här.
Det märktes på läktarna och märktes på spelarna. Och sättet alltså det är ju uppenbarligen så att det är klart att det här är ju unga män, ja, eller i vissa fall medelålders män som verkligen vill vinna saker. Alltså det betyder väldigt mycket att vinna saker. Det är ju helt uppenbart.
Och jag tror också att det här turneringsformatet eller liksom har inte tagit fäste riktigt, eftersom att till exempel länder som Sverige aldrig ens är i närheten av att spela det här slutspelet. Så man vet knappt att det existerar.
Nej.
Skillnaden på ett VM och EM är att man ser det tydliga trädet, så här ska man ta sig till bucklan.
Ja,
det gör
precis.
Man inte i Nations League, för då måste du upp till A-divisionen, du måste vinna i A-divisionen och sen så kan du få spela slutspel och Final Four i München.
Ja, nej, men det här lanserades ju på ganska goda grunder för att vi skulle ha mindre utav vi hade ju ett VM-kval här som ju blev mycket mer spännande än vad det kanske borde ha blivit mellan England och Andorra. England vann med knappa
1-0. Och vem startade, på tal om det vi pratade om, Jordan Henderson på innermittfältet?
Gud, alltså. Tuchel, vad håller han på med? Så trött. Så vart det också otroligt sömnigt det hela. Det var också väldigt varmt tydligen, och spelade väl i Barcelona.
Att du var tittade på Andorra England.
Vad sa du?
Att du var tittade på Andorra England.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej,
bra, men jag har sett extended highlights bara för att jag var nyfiken. Och det var ju otroligt svagt. Men det var inte den vi skulle prata om. Vi skulle prata om Nations League-finalen. Och att det är två. Alltså man måste säga så här, Frankrike, att de inte lyckas bättre med det materialet är ju en under.
De förlorar med 4-5 mot Spanien i en match som hade allt. Så att jag tror inte att det är liksom ett fiasko att de inte tog sig den här finalen.
Nej, absolut. Men de har inte vunnit speciellt mycket, om man ska vara riktigt ärlig.
VM, ja, det var ju för sig ganska många år sedan nu.
Ja, men det var ju ett tag sedan. Nej, men det, annars är det väl de två bästa lagen, landslagen i världen som möttes i den här finalen. Spanien är ju där såklart med all talang som finns i det där laget, och Portugal, det är bara att titta på det. Och det är ju, när man tittar på vad de har för spelare, och så är det egentligen inte så konstigt att Cristiano startar, för det är ju den positionen där det är absolut minst konkurrens. Mm. Så är det ju på alla andra positioner. Sen kan jag begriper inte jag varför typ en Ruben Neves startar i det här laget. Jag tycker det finns så mycket bättre alternativ. I semifinalen satt ju Vitinha på bänken från start till exempel, vilket är obegripligt för mig. Alltså jag tycker det är, tillsammans med Pedri, världens bästa mittfältare.
Så det är landslagsfotboll.
Ja, men det Ruben Neves ska starta och slå sina sidledspassningar och skjuta från 30 meter. Det är liksom...
Oavsett vad, så är det här landslagsfotboll. Och landslagsfotboll, det har vi varit in på varje gång det är mästerskap. Ja. Så här, förbundskaptenens jobb, förutom att ta ut ett lag, det är att de ska se till att alla vi så här internationella klubblags fotbollstittare ska klia oss i huvudet och undra vad det som för sig går här. Ja. Det är alltid så. Titta på Ronald Koeman i EM senast.
Ja, ja. Nej, och grejen är att jag har ingen respekt överhuvudtaget för Roberto Martinez.
Jag har inget emot honom som person, men han är ju inte bra tränare egentligen.
Däremot så slog det mig att Aston Villas gamla set piece coach, han med parchen, dök upp där. Ja, var fan kom han ifrån? Han dök upp med en clipboard. Han är tydligen assisterande där nu i Portugals landslag. Det var som att han kändes inklippt från en annan film. Det kändes för en sån här meme att han dök upp från fel, jag vet inte. Det kändes, jag var tvungen att liksom så här spola tillbaks, pausa. Vad är det här för... Är inte det Aston Villas gamla set-piece coach som brukade springa runt med den där taktiktavlan? Jo, det var absolut han. Mycket märkligt. Skitsamma. Grattis får vi väl säga till Portugal då.
Ja, det tycker jag är på sin plats när man slår Spanien på det sättet. Så typiskt att det just är Alvaro Morata innebyten, fått kaptensbindeln som bränner straffen.
Varför ska han slå den straffen?
Att han är lagkapten. Att han är lagkapten.
Alla liksom i hela världen visste att han inte skulle sätta den straffen. Han visste det, målvakten visste det, alla på läktaren visste det, domaren hade inte ens behövt blåsa i pipan. Alltså, han har ju väldigt många förtjänster som fotbollsspelare, men han har inte skallen. Det vet vi ju om Alvaro Morata. Är det någonting han saknar, så är det ju psyket. Ja.
Du har verkligen vaknat upp svingande den här månaden. Ja, jag gillar alltså, det.
Ja, det jag vet inte vad det är. Det är inte så långt kvart semester.
Om vi ska dra, jo det är visst långt kvart semester. Men om vi ska dra, vad heter det? Någon silly relaterat från den här finalen. Så dök det ju upp uppgifter i Spanien här, eller Madrid rättare sagt, innan finalen, om att Florentino Pérez hemliga värvning ska vara på planen. Det är inte Nico Williams.
Nej.
Och det är ju uppenbart då vem det kanske är. För direkt efter finalen så dök ju Marca och José Félix Díaz, en av deras mer liksom seniora, trovärdiga, kanske i och för sig lite Real Madrid-megafon ibland också. Mm. Men han dök upp och konstaterade att Martin Zubimendi till Arsenal är inte klart. Den har öppnats på vid glänt på att Real Madrid ska ha ringt från det här samtalet. Och det hade ju varit väldigt logiskt om Real Madrid skulle lösa Martin Zubimendi på så vis utifrån vad de har för behov. Det pratas om Angelo Stiller. Jag börjar tro att Angelo Stiller var en rökridå och att den de egentligen går för är Zubimendi. Och det hade varit en smäll för Arsenal.
Verkligen.
Om de inte får Zubimendi som man ändå ska räkna som klar. Nu är Real Madrid i den bilden. Vi får väl se om det här bara är hittepå Zubimendi presenteras liksom om en vecka. Så kan det mycket väl vara. Och då i Arsenal då.
Ja.
Men Real Madrid verkar ändå vara där och lura i vassen. Och han gjorde ju mål. Så han måste ju ha imponerat då på de som var på plats.
Han har ju en historia av att ändra sig också, den gode Martin Zubimendi. Han verkar inte vara helt omöjlig att turn. Eftersom han ju... Ja. Redan förra sommaren var på väg till en annan fotbollsklubb och sen ångrade sig. Jag tänkte vi skulle ge oss in på ett litet annat ämne. just det här avsnittet. Vi ska prata målvaktskarusellen, målvaktsjakten, för det är så många klubbar som jagar målvakter. Finns inte skitmånga till salu.
Just den här sommaren, det finns hur många som helst.
Ja, men alltså, gör det verkligen det? Ja, vi kommer väl till det. Chelsea, vi har pratat om det hela säsongen i Premier League-podden, att deras målvaktsuppsättning, trots att de har spenderat, jag vet inte hur mycket pengar på målvakter som helst de senaste 4-5 åren, så finns ett stort behov. För ingen av dem som har kommit in har varit tillräckligt bra, helt enkelt. Nu pratas det om Mike Maignan, och det verkar ju vara rätt nära. Han har ett år kvar på sitt kontrakt i Milan.
Har du sett vilken summa det pratas om?
Ja, det pratas ju om 10-15 miljoner euro.
18 miljoner euro såg jag.
Ja, men det är för att...
Så att den bästa målvakten att värva blir den billigaste.
Ja, öppningsbudet var tydligen 10 miljoner euro, vilket är ett stil. Alltså det är ju ett sånt rån.
Vad gör Milan? Vad håller Milan på med just nu?
Ja.
Alltså... Jag fattar ett år kvar på kontraktet, de vill inte hamna i Donnarumma situation igen. Han vill säkert dra, det finns ju alla. Jag fattar att de säljer på så vis. Men måste kunna förhandla upp mer än 18 miljoner euro för en målvakt av den kalibern. Absolut, han har inte haft den bästa säsong bakom sig. Det har inte någon i Milan haft.
Nej.
Men det är en klassmålvakt. Och här, nu pratar vi nivå av målvakt där jag ändå tycker att det är rimligt att värva. För det där har vi varit inne på ganska mycket, just med att om någon ska värva en målvakt, då ska det vara en målvakt som verkligen är. Du petar inte den här. Han går in med första målvakt,
ja.
Och det är Mike Maignan.
Ja,
så att där gör de ju helt rätt när de går på den profilen och plockar in en sån målvakt. Förvånad att Chelsea kan göra det här så ostört.
Ja, men det är precis det, att det inte är någon annan, alltså, vi vet att Newcastle letar målvakt, trots att jag tycker att Nick Pope är bra, men han är ju skadebenägen, och man vill uppenbarligen uppgradera där.
Han vill dit då?
Där pratas det om James Trafford i första hand till Newcastle, som har haft en statistiskt sett helt sinnessjuk säsong i Championship. Men juryn är väl fortfarande lite ute ifall han är redo för att ta en första spade liksom i en topplag i Premier League. Det vet vi ju inte. Vi vet att Mike Maignan har, jag menar, det är Frankrikes landslagsmålvakt. Vi vet att han har nivån i sig för att liksom vinna titlar med vilket lag som helst.
Nej, det är svårt med målvakter, för att återigen, vi sa samma sak om André Onana en gång i tiden.
Du sa?
Jag var inte ensam om att tycka att André Onana var en bra värvning. Vi ska inte liksom förvränga historien helt här nu. Jag är en av få som kan stå fast vid att jag tyckte det. Så kan det mycket väl vara.
Ja, jag vet att Simon Bank och jag hade en konversation. Jag vet inte om det var med mikrofonen påslagna eller inte. Han sa att ingen övergång till Manchester United jag har varit mer säker på som hon Anna. Ja, du ser, även Simon Bank. Alltså, sen vet man ju hur det är. Alltså, flytt till de här klubbarna, de här lite mer dysfunktionella Premier League-klubbarna är svårt. Och det är väldigt lite tålamod. Det är mycket surr runt omkring. Chelsea är en av de här klubbarna som har värvat spelare som man har tänkt att ja, men det här, nu. Och sen har de kommit dit och sen så blir det katastrof. Eller katastrof, men det blir i alla fall inte så bra som man förväntar sig. Det finns liksom ganska många, jag menar, från Timo Werner och Kai Havertz och alla målvakter och så vidare genom åren som har kommit dit. Sen är det klart några som har gått dit. Jag menar, vi pratade likadant om Enzo Fernandes under hans första säsong. Var inte heller, även om man har höjt sig under den senaste säsongen, så är han ju fortfarande kanske inte uppe på nivåer som vi egentligen hade förväntat oss.
Ja, det var ju ett överpris från början när de värvade en, så det var ju gjort i panik också. Sen tycker jag det är en väldigt bra spelare som
det tycker jag också, absolut. Men Mike Maignan, alltså jag, som sagt, jag är också förvånad över. Men sen, det är ju så här, alltså, den andra laget, den andra klubben i Premier League just som jagar målvakt är ju Manchester United. Och jag tror inte att han vill till Manchester United. Det är svårare för United att värva, med tanke på att de inte har.
Men de verkar ha en annan på gång.
Ja,
Emi Martinez.
Ja, precis, från Aston Villa. Och det här har det ju ryktats om ganska länge faktiskt. Dels att Emi Martinez skulle lämna Aston Villa har det pratats om länge. Och att det skulle vara Manchester United just. Det pratas ju om Atletico Madrid ganska mycket också under en period. Och det verkar väl vara de två klubbarna det står emellan för Emi Martinez.
Men om man ska till Atletico så betyder det att Jan Oblak ska lämna då?
Ja, precis.
Var ska då Jan Oblak?
Ja, det är också en bra fråga. Ja.
om man bara tar Emi Martinez till United och tänker den utifrån att det blir så då, det är inte alls klart på något sätt ska sägas.
Nej.
Men jag gillar ju den tanken av enkla anledningen att du har ett pannben där.
Ja, det där är någon som skulle kunna hantera Manchester United. För det kräver väldigt mycket av spelarna som går till United. Att de ska kunna hantera väldigt mycket yttre liksom, press. Det finns ju inget lag det pratas så mycket om fortfarande. Fast de liksom, går det bra så pratas det om dem. Går det dåligt så pratas det ännu mer om dem.
Framförallt menar jag nog kanske att sätta kulturen bakom kulisserna. För att det där är ju en vinnarskalle ute i fingerspetsarna. Ja. Men också en stämningshöjare. Jag pratade lite med Robin Olsen här i samband med landslagssamlingen där om just Emi Martinez samarbete. Han sa ju att det är en otroligt härlig kille och jobbar med på alla möjliga sätt och att han inte kanske riktigt är den här fullskaliga galningen bakom kulisserna som man är ute på plan, men det är ju för att han är en vinnarskalle.
Ja.
Och jag tror att en sån profil som har vunnit saker, som vet vad det handlar om, det tror jag är den typen av spelare du ska behöva få in i United. För att jag har varit lite orolig över deras. Jag vet att de måste handla från en annan hylla. Men jag tycker att det finns en fara när du bara plockar spelare från liksom undre halvan kollegor i Premier League som inte är vana vid att vinna saker.
Nej.
För de kanske liksom, vad ska man säga? För Brian Mbeumo till exempel så är ju han van och är liksom uppväxt med en kravbild där som är ganska liksom kravfri i Brentford. Kunja egentligen samma sak även om han hade sin Atletico stint där. Jag tror att du behöver ha in folk som vet vad en toppklubb ska vara också. Och det där, liksom den balansgången är väldigt svår. För jag säger inte att de ska värva en massa föredettingar. Det hjälper ju inte heller. Men att bara plocka spelare från liksom undre halvan. Jag är lite skeptisk. Men jag tror att Emi Martinez värvning om de får igenom den är kanon för deras del. Men det sa ju Monana också. Så nu ska vi inte lita så mycket på vad jag säger om målvakter.
Nej, precis. Vilket då innebär att Aston Villa behöver värva en målvakt. Och då får vi väl se vem de kommer riktas mot. Men där kommer Monchi göra någon Monchi-värvning i känslan.
Johan Garcia är ju liksom inte på marknad eftersom att han ska till Barcelona. Annars hade det varit en bra rekrytering.
Verkligen, det hade varit en typisk Monchi-värvning.
Det också.
En annan målvakt som du har pratat väldigt mycket om, och det har också nämnts i samband med Manchester United faktiskt, men kanske ännu mer med Manchester City, är Donnarumma. Alltså PSG supermålvakt får vi verkligen säga. Vilken säsong han hade i Champions League.
Är det dit du är på väg alltså?
Ja, med Donnarumma? Det är dit jag är på väg med Donnarumma.
Okej. För det jag har sett om Donnarumma som är jättelogiskt, det är ju att Real Madrid vill ha honom.
Ja.
På sikt som Courtois ersättare. Och om det är någon målvakt som skriker Real Madrid,
ja, verkligen,
så är det Donnarumma. Den känns ju som en no-brainer om det går att få ihop.
Enligt Le Kip så är Manchester City nu på jakt efter Donnarummas signatur den här sommaren.
Ja, den här sommaren, det är det som är skillnaden kanske.
Ja. Precis.
Men kommer han stressa ifrån PSG? Det är väl att kontraktet går ut om PSG vill sälja, men jag förstår inte, alltså det är sån liten, det kommer inte bli några monstersummer ändå då. Så låt han lämna på fri transfer bara.
Ja, alltså, vad har han för kontrakt just nu?
Det är inte 2026 på det kontraktet, om jag inte är helt fel.
Ja, precis. Ja. Han har ett år kvar på
precis.
Kontraktet.
Och det är därför det börjar, annars skulle du inte rykta som en sån spelare. Nej. Annars skulle inte PSG släppa en sån spelare.
Nej.
Och det är väl frågan om han vill stanna i PSG eller om han vill fortsätta vidare. Och då tror jag ju att, jag tror inte PSG är särskilt intresserad av att sälja den här sommaren, om vi säger så.
Och frågan är ju då, jag menar, om Real Madrid nu, jag menar, Donnarumma är 26 år gammal, har ju liksom, är ju fortfarande rätt ung i målvaktsålder, trots att han har varit med så länge, men jag menar, han slog igenom redan som tonåring. Courtois, 33, är ju egentligen inte en ålder, han skulle ju kunna hålla i 5 år till utan problem.
Han har ju dock börjat gå sönder från och till. Han är ju skadad under stora delar av säsonger. Nu har det ju varit liksom allvarliga skador också och sånt. Sen har han ju hållit en extremt hög nivå ändå. Mm. Så det är ju absolut ingenting att skifta den här sommaren.
Nej.
Utan nu pratar jag längre på sikt. Och jag har svårt att se att Donnarumma ska stressa ifrån PSG den här sommaren nu.
Och då är frågan fall det är liksom normalt modus från Real Madrid att köpa en spelare. Alltså övertyga honom om att inte förlänga sitt kontrakt. Gå och få lönen, få sign-onen när kontraktet går ut. Mm. Det skulle man ju kunna se nästa sommar. Men då är frågan, är det väl tidigt att växla? Då är Courtois 34. Man kan inte sitta med både Donnarumma och Courtois. Det är en lyx som inte ens Real Madrid har.
Nej, jag tror att man beskådar situationen. Och jag tror inte att Donnarumma kommer stressa ifrån PSG. Är det helt otänkbart att han förlänger med ett eller två år? Nej. Och då har du liksom, om han tydligt visar att jag vill gå över och ta liksom,
men går PSG med Pereira? För de vet ju vad planen är i sådana fall. Jag menar, de är inte...
Det är en annan fråga. Det är en annan fråga. Så att, vi får se vad allt landar i. Men jag tycker att den, när man såg det här ryktet först så reagerade man, vänta, varför ska de gå för en målvakt? Och sen bara, vänta lite, jo. Mm. Det här är ju glasklart. Det känns ju som uppenbart för att Donnarumma skulle kunna bli liksom nästa målvakt som Real Madrid har i 10 år efter Courtois. Men sen absolut, om City vill värva nu och PSG är intresserade av att sälja snarare än att liksom förlänga avtalet, så då kan det ju bli något sånt också. Vem vet. Det är i alla fall en extremt bra målvakt. Och där har vi också en vinnarskalle. Utan dess like.
Ja, sen har vi ju våra kära vänner i Bayern München. Som väl på sikt också kommer behöva en målvakt.
Du tror de ska byta ut Neuer? Det kommer inte hända.
Alltså. Manuel Neuer, nyss fyllda 39. Det är klart att
jag håller i 5 år till, minst.
Förr eller senare så måste de byta ut honom.
Så ja, bara... De byter ut honom när han känner att han vill bli utbytt. Det kommer aldrig hända.
Nej, det kommer aldrig hända. Nej.
Det är något med tyska målvakter på den biten, att de har liksom extremt högt självförtroende i att de fortfarande är bra när de kanske börjar komma till åren. Vi kan väl komma in på en annan målvakt här snart. Men...
Ter Stegen. Det har ju... Som gjorde en par riktigt fina matcher där för Tyskland. I semifinal och tredje, eller bronsmatcher i Nations League. Det känns också som bortkastat.
Brons, vad har du vunnit? Nations League-brons.
Ja.
Nej, men... Jag vet att var väl vår tyske vän Kevin var ju inne här och pratade om Ter Stegen förra veckan. Jag har faktiskt tyvärr inte hört vad han sagt där, men jag kan gissa på vad han har sagt. Mm. Och du får väl rätta mig om jag har fel här, Syk, men han var förvånad över Barcelona-fansen.
Ja, absolut. Han var besviken på dem.
Ja, besviken på dem. Kan inte förstå för hur Ter Stegen skulle kunna ha gjort saker som påstås.
Nej.
Exakt så. så här. Det är väldigt mycket som florerar i Barcelona-medierna nu om att Ter Stegen ska ha mer eller mindre sett sig själv som självklar att få spela när han kom tillbaka från skada.
Mm.
Och det har krockat helt med Hansi Flick då. Han ville till exempel spela Champions League-semi mot Inter. Då var det Chesney som fick chansen istället och det var ju ingen konstighet med det. Han har varit fenomenal. Och Ter Stegen var ganska, vad ska man säga... osäker även innan skadan. Det fanns kritik mot Ter Stegen från Barcelona ledare även innan skadan. Och sen kommer tillbaka och inte alls varit bra efter skadan heller de gånger han fått chansen. Det har ju läckt som ett såll. Sen har de ju hamnat i en väldigt delikat situation nu Barcelona, för det är ändå deras lagkapten vi pratar om. Och absolut, det ligger nog säkert mycket i att det har läckt ut alla möjliga uppgifter hit och dit. Och Ter Stegen själv ska ju vara rasande över det som liksom rapporteras just nu och ganska besviken på mediernas rapportering kring ja, vad han har sysslat med i Barca och så vidare. Och de tror jag vill tvinga bort honom.
Mm.
För de vill ha Johan Garcia som första målvakt. Potentiellt kanske om Chesney är kvar, om han ändå går med på att köra ett år till. Eller bara checka ut. Jag tycker han egentligen borde checka ut, för att hur ska han toppa det här året han hade när han kom tillbaka från pension? Liksom?
Nej.
Det är bara, han har gjort ett helt fantastiskt år. Han behöver han fortsätta.
Drick upp den där drinken som du lämnade på parasollbordet. Den står kvar där och väntar på dig. Så får du tillbaka och bara plocka upp sugröret igen och fortsätta med det du höll på med.
Det är så otroligt. Hans tanke var egentligen bara att komma in och liksom backa upp åt Iñaki Peña där och bara hänga. Och sen så blev Iñaki Peña sen till en samling där i samband med Superkuppen. Och då blev Hansi Flick så arg så att han startade med Chesney. Och sen så hade Chesney gjort platsen till sin. Jag tror ju kanske inte det är målvakten de ska gå in i säsongen med som första målvakt, men nu kommer Johan Garcia, han är tänkt att vara det. Mm. Och de har ett delikat läge med Ter Stegen. Han sitter på ett kontrakt i 2028.
Ja.
Och vill någon köpa Marc-André Ter Stegen av Barcelona? Det vet jag inte. Så att de har ett problem där att hantera.
Ja.
Och jag tror att det ligger sanning på båda sidor, om vi säger så. Jag tror inte det är bara ensidigt att det är synd om Marc-André Ter Stegen. Sen tror jag absolut att jag tycker att Barcelona reaktionerna och deras liksom driv att få bort honom har liksom gått totalt överstyr. Mm. Sett i vad han faktiskt har gjort för den klubben tidigare.
Han säger ju att han vägrar lämna. Alltså, det är ju hans...
Ja, men det kommer bli Winston Bogardes situation av det i sånt fall då. Ja. Och han sitter på en bra lön.
Mm.
Så att de har ett jätteproblem där.
Ja. Vad är det med Barcelona? Att liksom...
tvinga bort folk som har under kontrakt. Ja, jag vet.
Det
mest fascinerande tycker jag också hur liksom Barcelonas supportrar har så lätt att bara liksom göra folk till personen non grata. Liksom så här, nu ska jag inte citera vem som har sagt det, men folk som liksom håller på Barcelona och följer Barcelona i min närhet har ju sagt saker som att liksom ta bort passerkortet för han inte träningsanläggningen, att han bara kommer dit en morgon bara klick, varför funkar det inte för? Typ så. Men jag kan inte riktigt förstå hur man kan liksom så, hysa sånt agg av att spelare måste bort från ens klubb. Mm. För där finns det liksom annat. Det finns ju andra spelare, man tittar på en liksom rivalklubb till Barcelona där det har spelare som verkligen har varit, de borde egentligen bara försvinna från klubben, men som har spelat ut sina kontrakt ändå för att de är i Real Madrid. Då har man haft någon form av respekt för dem, för att de sitter där på bänken dag ut och dag in, men de vill spela för Real Madrid. Mariano, han skulle inte få se dagsljus liksom. Men han vägrar, 40 olika bud. Han vägrar lämna, han ska sitta på den där bänken.
Ja.
Och jag har någon respekt för det ändå. Och det är väl samma med Ter Stegen då, om man accepterar att sitta på en bänk en hel säsong. För det är det som kommer hända om man stannar, tror jag.
Mm. Fint. Jag hade ett namn till på listan här över målvakter vi skulle ta upp. Och det var Kepa. Fortfarande världens dyraste målvakt.
Framförallt är det väl den enda som vi har något konkret på av alla målvakter vi har pratat om. Mainan är väl ganska konkret också. Ja. Men enligt Ornstein så ska ju Kepa vara klar för Arsenal.
Ja, alltså en andra målvakt.
Väldigt viktigt att poängtera. Ja. Och jag tycker väl att den blir inte mycket bättre andra målvakt.
Nej.
Sen är det väl signalen det skickar från Arsenal till att återigen värva någon och liksom reject från Chelsea. Mm. Det skickar väl inte rätt signal till fansen, men om man bortser från det så är det fortfarande en väldigt bra målvakt för ett väldigt bra pris som har ett jättebra CV och jättefina referenser från också att ha varit andra målvakt. Jag vet att Real Madrid älskade Kepa när de hade honom på lån. De ville jättegärna ha tillbaka honom som andra målvakt för att han var så bra i liksom träningsgruppen och som person och på alla sätt och vis. Så där tror jag att Arsenal har prickat klockrent. Om Kepa vet att han kommer in som andra målvakt, vilket jag förväntar mig att han gör om han är bakom Raya. Jättebra alternativ och löst för en relativt billig peng, så det är inga konstigheter. Sen är det bara signalen som kan kännas lite underlig eftersom att Arsenal inte gjort så mycket annat än i det här fönstret.
Där har ni det. Sillepodden, vi kommer tillbaka med, vi ska prata lite svenska här senare idag. Så att håll utkik efter det. Men härifrån säger vi tack ni som har lyssnat. Vi kommer ju alldeles strax tillbaka igen.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.